Östersjön mår inte alls bra. Det är fortfarande ett av världens mest förorenade hav. Och vi har ju pratat om hur man ska rädda Östersjön i kanske 30 år nu. Ändå händer det så lite.
Hon mår inte bra, Östersjön. Havet som sträcker sig från Haparanda i norr till Öresund i söder. Vad är det som har och fortfarande orsakar hennes ohälsa? Och vad kan man göra åt det?
De åtgärder, positiva åtgärder som har gjorts, tar det väldigt lång tid innan man ser resultaten av. Och då tänker jag framförallt på de övergödande utsläppen, alltså näringsutsläppen som sker från land. Där har man ju faktiskt minskat en hel del, men eftersom omsättningen på vattnet i Östersjön är ungefär 30 år, så det vi gör idag kanske vi ser effekterna av om 25-30 år.
Ja, hur ska vi göra för att få Östersjön frisk igen? Du lyssnar på Om vetenskap, och det är det här vi ska gå till botten med i dagens avsnitt. Jag heter Sofie Persson. Och när jag säger gå till botten med, så menar jag verkligen ner till botten. För det är där några av de viktigaste lösningarna finns. Men vi börjar med att beskriva problematiken. Och det gör vi intill en vik av just Östersjön.
Jag heter Inge Näslund och jag är senior rådgivare gällande marint och fiske på Världsnaturfonden WWF. Och just nu sitter vi i våra kontorslokaler på Ulriksdal. Vi har faktiskt Östersjön utanför fönstret.
Jag tänkte ju säga det, det är en vik som går in här. Hur mår den här viken då, vet du det?
Ja, den ser lite görig ut som jag brukar säga. Kollegorna tycker om att bada där, men jag är inte så förtjust i det.
Och den främsta orsaken till det göriga i Östersjön är övergödningen, som mestadels kommer från avlopp och jordbruk på land och som består av näringsämnen i form av kväve och det kanske största problemet i Östersjön, fosfor, som rubbar hela ekosystemet och som leder till massiv algblomning och döda bottnar. Och det har funnits där länge nu, för efter andra världskriget ökade industrialiseringen av jordbruket, skogsbruket och fisket i snabb takt.
Och det har ju gett oss den välfärd vi har idag. Det har gett oss den ekonomin vi har idag. Men det som vi inte har uppmärksammat och som vi sitter med nu, det är ju problematiken runt biologisk mångfald, runt ekosystem som inte längre kan producera som vi ville. Och klimatutsläpp. Som också orsakas av den här industrialiserade tanken, därför att vi använder fossila drivmedel.
På 70-talet minskade antalet sälar i Östersjön och bottenlevande fisk som togs upp hade krokiga ryggrader. Det ledde till att man började få upp ögonen för miljögifter i Östersjön och PCB och DDT förbjöds. Redan 1974 tecknades den då så kallade Helsingforskonventionen, där alla länder runt Östersjön skrev på ett avtal om att värna miljön i havet. Men dagens stora problem, den ökade graden av övergödning, det förstår man sig inte på. Och inte heller fiskens betydelse för Östersjöns hälsa. Dessutom fanns det fortfarande gott om fisk då.
Ja, man kan nog säga det, och det var väldigt mycket fisk i Östersjön på 80-talet. Och det var också ett misstag som man gjorde i besluten, som man inte kan lasta någon för det, för att man visste inte bättre. Men det var en otrolig torskboom i Östersjön i början på 80-talet. Och då gjorde bland annat Sverige så att man flyttade in västkustfiskare att fiska i Östersjön, att få fiskerätt i Östersjön med trål. Och då effektivt fiske i ett decennium, så är torsken nerfiskad.
1992 uppdaterades Helsingforskonventionen för att ta itu med allt fler kritiska miljöfrågor. Och 2007 kom den så kallade Baltic Sea Action Plan, ett program för att vidta nödvändiga åtgärder för att få tillbaka ett friskt hav.
Och när man gick med i den här Helcom-planen, Baltic Sea Action Plan, för att minska utsläppen, så kan man säga att Sverige har lyckats ganska bra med att minska kväveutsläppen. Men man har fortfarande bara halverat fosforutsläppen. Och det är 15 år sedan idag som man tog de här besluten i Helcom.
Och varför är de här tillkomna näringsämnena så dåliga för Östersjön då? Jo, kvävet och fosforn är mums-mums och äts upp av växtplankton och cyanobakterier som blir allt fler. Ja, många har säkert märkt blomningen på sommar och höst, den så kallade algblomningen. När planktonen sen dör sjunker de till botten och bryts ner av bakterier och smådjur. Vid nedbrytningen förbrukas syre ur bottenvattnet. Och fosfor och kväve frigörs återigen. Nej, inte igen, tänker ni kanske då. Men naturen har en lösning. Astrid Hylén vid Antwerpens universitet har doktorerat vid Göteborgs universitet och har studerat hur sedimentet i botten fångar upp den frigjorda näringen.
Framförallt då fosfor som vi pratar om som är det stora problemet i Östersjön. Och den mest viktiga bindaren av fosfor är järnoxider. Det är ju det som vi kallar för rost egentligen. Så det är framförallt de, men olika typer av metalloxider, lerpartiklar, alla möjliga partiklar. Fosfor är väldigt bra på att absorbera till partiklar helt enkelt. Men mer effektivt till just metalloxider och framförallt järn som finns naturligt i sedimenten. Och ja, aluminiumoxider.
Det här fosfatupptaget i sedimentet verkar dock vara extra känsligt i just Östersjön.
Det handlar just om att järnoxider är egentligen ett första steg för fosfor att hållas fast i havsbotten. Om vi tittar hur det ser ut i resten av världen egentligen. Så det som händer är att det finns syre och fosfatet hålls fast på järnoxider i sedimentet. Det fasthållna fosfor kan sedan då omvandlas till olika mineraler som sedan begravs, alltså försvinner ner i havsbotten kan vi säga. Men att i Östersjön så har vi inte den här mineralbildningen och vi vet inte riktigt varför, det finns en del gissningar. Men faktum är att även om vi har de här järnoxiderna så finns det ingen mekanism som så att säga tar bort fosforn från järnoxiderna och begraver dem i sedimenten. Utan det som händer är att vi har en viss mängd järnoxider och fosfor absorberas till ytorna. Men det är en begränsad fasthållningskapacitet. Så att vid ett visst tillfälle så kommer alla ytorna på järnoxiderna alltså täckta av fosfor. Och sedimenten eller havsbotten har ingen möjlighet att ta hand om nytt fosfor som kommer in.
Och inte blir det bättre av Östersjöns syrefria bottnar. För att fosforn, eller fosfatet som det egentligen är, ska kunna binda till järnoxiden krävs det nämligen syre. Något som tyvärr börjar att bli en bristvara i vattnen ovanför botten. För ju mer växtplankton som måste brytas ner, desto mer syre går det åt. Desto mer syrefritt blir det vid bottnarna. Och då kan järnoxiden alltså inte ta upp någon mer fosfat. Och inte nog med det.
I syrefria miljöer så löses järnoxider upp så att de går från att vara partiklar som kan absorbera fosfat till sina ytor till att vara bara löst järn. Och då släpps fosfor fritt och kan återvända till vattnet igen.
Man kan likna förloppet med vad som just nu händer i många av våra skogar och deras funktion som kolsänka när träden och marken lagrar koldioxid. Men som när det kalhuggs istället blir till en kolkälla och släpper ifrån sig den lagrade koldioxiden.
Ja, men precis. Det går att tänka på det på samma sätt. Att naturen behandlar de här olika ämnena olika beroende på miljöförhållanden. Så att här så ändrar vi då miljöförhållandena i Östersjön. Vi har tillsatt så mycket näring från land att det har växt så mycket alger som sen sjunker ner. Att när de algerna bryts ner på havsbotten så används allt syre upp. Så på det sättet så har vi just skiftat en sänka för fosfor till en källa.
För hur ser bottnarna ut i Östersjön? Finns det mycket syrefria bottnar?
Ja, idag så är en bit av centrala Östersjön större än Danmark syrefri. Och det har varit ett så här stort område under nu flera år, uppemot 10 år åtminstone. Så att det är ett jättestort område. Det är svårt att föreställa sig egentligen hur stort det är.
De här döda syrefria bottnarna finns främst runt Gotland och söderut och ligger på ett djup av 60 meter eller mer. Och tyvärr är det sällan som nytt syresatt vatten når dit. För ett problem med Östersjön är att öppningen ut mot Nordsjön och Atlanten inte är särskilt stor. Det tar 30 år att omsätta allt vatten i Östersjön.
Så ungefär vart tionde år så har vi inflöden av syresatt saltvatten från Nordsjön egentligen. Och det här sker då vi har väldigt speciella väderförhållanden. Och de senaste stora inflödena av vatten, det var vid 2014-15 årsskiftet där. När det händer så framställs det ofta i medierna som att det här är fantastiskt, nu förbättras Östersjön. Rubriker som Östersjön andas när vi hade det här senaste stora inflödet. Tyvärr så hjälper det inte särskilt mycket. Till att börja med så är mängden syre som kommer med det här vattnet är ganska liten. Så att efter det senaste inflödet så tog det bara något år eller mindre innan syret som hade kommit med hade försvunnit, hade använts upp av bakterier som lever där på havsbotten och av olika kemiska reaktioner som sker vid havsbotten. Så de här naturliga inflödena, de räcker inte på lång väg för att återställa Östersjön. Det är tveksamt om de egentligen ger någon som helst respit.
För att få ordning på Östersjön finns det två saker som måste genomföras. Dels att sluta släppa ut mer näringsämnen och dels att läka Östersjön och få bukt med den övergödning som redan finns i havet. Linda Kumblad är systemekolog på Stockholms universitets Östersjöcentrum och på stiftelsen Baltic Waters. Hon berättar att även om utsläppen helt upphör från de 90 miljoner människor som bor runt omkring Östersjön så kommer det att ta tid, kanske uppemot 50 år, för Östersjön att läka. Men många av de åtgärder som redan har gjorts har faktiskt gett resultat.
Jo, det har absolut gjort. Till exempel när det gäller övergödning så har ju tillförseln av näringsämnen minskat väldigt mycket de senaste årtiondena. Och det beror bland annat på att vi har förbättrat reningen i väldigt många av de stora reningsverken runt havet. Även många små reningsverk har förbättrats. Och sen så har det gjorts en hel del åtgärder inom jordbruket som har gjort att tillförseln från jordbruk har minskat mycket. Men det finns fortfarande mycket mer att göra. Så att vi får ju inte luta oss tillbaka och tänka att vi är färdiga, utan det är jätteviktigt att fortsätta med de här åtgärderna att minska näringstillförseln till Östersjön.
Och ni är ju ett exempel på några som verkligen har gjort någonting som har gett resultat.
Vi har jobbat många år med en vik i Stockholms skärgård som heter Björnefjärden. Som var en av Stockholms skärgårds allra mest övergödda vikar när vi började projektet 2011. Levande kust heter projektet. Det vi har gjort är att försöka förstå vad övergödning beror på och göra åtgärder för att få tillbaka en bra miljö i fjärden. Och det har vi jobbat nu med i väldigt många år. Och nu håller vi på att utvärdera de data som vi har samlat på oss för att kunna sprida den kunskapen som vi har samlat på oss.
Projektet Levande kust drivs av stiftelsen Baltic Waters 2020. Och här identifierades en mängd åtgärder som behövde göras för att förbättra vattenkvaliteten i Björnefjärden. Man började med att göra ordentliga provtagningar och analysera och identifiera vilka näringskällor som påverkar fjärden. Och vilken potential olika åtgärder kunde ha och hur man skulle utföra dem. Och en av de absolut viktigaste åtgärderna var att få stopp på tillflödet av näringsämnen från land.
Bland annat så har vi gjort åtgärder vad det gäller jordbruket för att minska näringstillförseln där. Sen har vi jobbat med hästgårdar som finns runt viken. Och vi har även jobbat med alla fastigheter runt viken som hade ett dåligt avlopp. och hjälpt dem på olika sätt så att de bytt till ett avlopp som inte belastar fjärden mer.
Åtgärderna inom jordbruket bestod bland annat av att strukturkalka. Att luckra upp tung lerjord genom att tillsätta kalk så att jorden blir mer porös. Då tar grödor lättare upp näringsämnen och växer bättre. Vilket i sin tur gör att fosforläckaget kan minska med upp till 50%. Och kalk används även i dammar som anläggs intill åkrar för att samla upp överskottet av fosfor. Som man sen kan återanvända för gödning på åkern. Men om nu kalk är så bra, kan man inte bara slänga lite direkt i Östersjön? Jo, kanske. Försök pågår med att tillsätta en aktiv form av en så kallad märgel, en typ av kalksten. Forskning pågår att förbättra metoden, bland annat på Stockholms universitet. Att se över rutiner för alla hästgårdar runt fjärden var ytterligare ett nödvändigt steg. Framförallt att samla in hästbajset och inte låta det ligga kvar på marken och läcka ut näringsämnen i omgivningen. Istället lät man lokala lantbrukare ta hand om det och använda det som gödsel. Men även annan avföring är en stor bov i dramat. Många fritidshus har toalettlösningar med reningsteknik som förlitar sig på markrening. Till exempel torrtoalett med eget omhändertagande av toaavfall på tomten. Men jordlagren runt husen i kust- och skärgårdsområden är ofta tunna och släpper lätt ifrån sig fosforn.
Torrdass är ju ett jättebra sätt att samla upp urin och latrin. Men så handlar det om hur man hanterar det där sen, de där latrintunnorna. Och det är ingen bra idé att använda det på tomten som gödningsmedel. För innehåller så väldigt mycket näring. Så att man behöver odla väldigt mycket för att liksom fånga det. Men då har vi faktiskt byggt en latrinstation för de som har velat behålla sitt torrdass. Kan man åka dit då och tömma sin tunna och på så sätt vara säker då på att man inte bidrar till övergödningen i Östersjön. Eller Björnefjärden i första hand.
Bäst är om alla enskilda avlopp är anslutna till det kommunala avloppet eller har en egen sluten tank. Och även fritidsbåtar ska ha tank och inte tömma bajs och kiss direkt i havet. Ja, kisset som faktiskt innehåller mer näringsämnen än bajset. Att minska tillflödet av näringsämnen är den ena vägen att gå för att få en friskare vik. Den andra vägen är att ta hand om alla de näringsämnen som redan finns där. Att tillsätta aluminium, något som under många decennier har fungerat i sjöar, testades nu för första gången någonsin i havsmiljö.
Så när vi gjorde det i Björnefjärden 2012 och 2013 så var det helt nytt. Men det visade sig gå alldeles utmärkt. Vi har utvärderat det här noga. Det funkade bra och har lett till att fosforhalterna i fjärden faktiskt halverades på bara något år. Så det var makalöst bra respons faktiskt. Man använder sig av en aluminiumlösning. Samma aluminiumlösning som man använder när man renar dricksvatten faktiskt. Och den kan man antingen tillsätta direkt till vattenmassan eller direkt in i sedimenten. Och det var den här senare metoden in i sedimenten som vi använde oss av i Björnefjärden för att vara säkra på att aluminiumet hamnar där det var tänkt att det skulle hamna. Det var en specialbyggd båt som såg till att den här lösningen pumpades ner via slangar in i sedimentets ytskikt där aluminiumlösningen då när den kom ut i sedimentet band fosfor och bildar då en förening som gör att den inte läcker tillbaks till vattnet och bidrar till övergödningen mer.
Hur länge tror ni att det där kommer vara bundet då?
Ja, meningen är att det ska bindas för evigt. Och vi har ju följt det här nu sedan vi gjorde behandlingen 2012 och 2013 och det binder ju fortfarande som det ska. Däremot så ser vi ju att halterna i vattnet ökar lite grann sakta.
Av fosfat?
Av fosfat. Men det beror ju inte på att fosforen frigörs från aluminiumbindningen i sedimentet utan det beror ju på att det tillkommer nytt fosfor ifrån avrinningsområdet men också utanför ifrån öppna Östersjön. Eftersom det är en havsvik så står den ju i utbyte då med havet utanför.
Men aluminium då? Det kan inte påverka djurliv eller växtlighet, det är inte giftigt eller har några nackdelar?
Ja, det beror ju på i vilken form det förekommer. Aluminium är ett av de allra vanligaste mineralerna som finns i sediment och jord, så att det är inget främmande ämne så. Men det kan ju ändå orsaka en negativ effekt. Om det förekommer fritt i vattnet till exempel, så kan det binda till fiskars gälar och så kan de få svårigheter att andas och så. Men aluminium förekommer ju bara fritt i vattnet om det är väldigt låga pH-värden eller höga pH-värden. Och i övergödda vatten och särskilt i ett kustområde och i havsmiljö så är det pH runt 7 eller 8 och har en väldigt god buffertkapacitet, så riskerna är väldigt små.
Och det fiffiga med aluminium jämfört med järn är att ett syrefritt vatten inte påverkar bindningsförmågan. Fosfatet fortsätter att vara bundet till aluminiumet även om mängden syre minskar. Men det finns fler sätt att få bort fosfaterna ur Östersjövattnet.
Förutom den här aluminiumbehandlingen som vi har testat och utvärderat, så har man ju prövat på andra metoder, bland annat syresättning. Och man kan syresätta sediment på olika sätt för att då öka järnets förmåga att binda fosfor. När man syresätter så försöker man då få järnet att bli aktivt igen. Och det där verkar ju fungera ganska bra, men bara så länge det syresätts då. Så det är väl det som är problemet
man måste,
där.
Man kan aldrig sluta och pumpa eller syresätta.
Nej, och med att problematiken är så stor med syrefria bottnar. Skulle det vara ett litet lokalt område så kanske man skulle kunna få det syresatt och att det behåller sig syresatt. Men i de flesta områden vad det gäller det där så är det ju jättestora områden som är syrefria. Så det blir problem. Sen har man väl provat med att försöka muddra upp det här sedimentet som innehåller mycket fosfor.
Och ta bort sedimentet?
Ja, precis.
Det låter ju också som det är väldigt mycket.
Ja, det man inser är ju att det blir väldigt stora volymer av sediment som man måste hantera då på land. Och det kanske kan innehålla miljögifter också som man också måste hantera och sådär. Så att jag tror det är inte riktigt en lösning för de storskaliga problemen vi har i alla fall.
Men kan man odla någonting då? Musslor, tång, någonting som tar upp?
Jo, det har man ju också provat med musselodlingar till exempel, även i Östersjön. Och det fungerar väl hyfsat bra liksom lokalt, men eftersom Östersjön har en ganska låg salthalt och blåmusslan är ju från början en marin organism, så blir det lite jobbigt för den att leva i Östersjön, vilket gör att den är ganska liten och växer långsamt. Och det gör ju att den här åtgärden kanske inte är en... Det är ingen bra åtgärd just för att lösa övergödningsproblematiken. Men å andra sidan så kan man ju odla musslor för att producera till exempel musselmjöl som kan ersätta fiskmjöl. Och det är ju, skulle ju vara en gynnsam process för Östersjön. Så att vi kan använda fisken till humankonsumtion istället för att göra fiskmjöl till exempel.
Ja, fisken ja. Där verkar vi ju ha ett annat problem i Östersjön. Jag frågar Inge Näslund, Världsnaturfondens expert på havs- och fiskefrågor, hur det står till med fisken i Östersjön nu för tiden.
Nej, det är verkligen inte bra. Man kan säga att ingen av fiskbestånden mår bra. Torsken mår sämst och därför har man ju sedan sommaren 2019 stoppat allt riktat torskfiske. Så att den torskkvot som finns, den gäller egentligen bara för bifångst av torsk i annat fiske.
Förbudet mot riktat torskfiske innebär att man inte får fiska med så kallad bottentrål, det strutformade nätet som släpar vid botten. Men det är fortfarande okej att fiska på annat sätt. Och fiskebristen drabbar inte bara de som fiskar. Bristen på fisk förvärrar också Östersjöns hälsa.
Om vi tar torsken som en topppredator, ett topprovdjur, så äter ju den andra fiskar. Om torsken försvinner, då ökar mängden strömming och skarpsill. Då behöver ju de mat. Och då äter de ofta i det fria vattnet djurplankton. Djurplankton är det som reglerar antalet växtplankton. Eftersom djurplankton äter växtplankton. Och det är växtplankton som vi kallar för algblomning. Så om växtplankton inte har någon som äter dem, därför att det finns för lite djurplankton i ekosystemet, ja, då får vi de här stora överdrivna algblomningarna, om jag säger så. För algblomning i sig är naturligt, men med kombinationen av minskade rovdjur på växtplankton, alltså djurplankton, och det överskottet av näringsämnen som vi har tillfört Östersjön. Den kombinationen gör ju då att vi får de här extrema algblomningarna. Och när de algerna sen dör, då ska ju de tas om hand. Det vill säga de ramlar på botten och sen ska de då förmultna, eller vad man nu ska säga. Men om det inte finns något syre kvar där på botten som kan sätta igång den här processen, då blir det, eller för lite syre, då blir det ju den här bottendöden som vi pratar om. Och det här har då pågått i årtionden.
Så hur ska man få fiskebestånden att återhämta sig?
Ja, om man ska vara väldigt effektiv, då borde man ha fiskestopp i Östersjön på alla arter.
Och då är även privatfiskare eller?
Absolut, alla arter, små och stora. Om man hade det under 5 eller 10 år, jag skulle tänka mig 10 år. För vi har redan haft fiskestopp på torsk i 3 år och man ser ingen större förändring. Men det handlar ju också om att man fortfarande får ta upp torsk om man får det som bifångst. Det här är en utopisk idé därför att du måste då ha samsyn med alla länder kring Östersjön. Och det är det som gör också att det är väldigt svårt med fiskeriförvaltningen. För att vi har olika system, både socioekonomiska och fiskemetodsmässiga. Och här borde man se till helheten av Östersjön och till ekosystemet. Och också förstå att ja, fisk är mat. Men fisk är också en del av bärkraftiga ekosystem. Så tar vi bort fisken, då kommer inte ekosystemen att fungera längre. Och du kommer inte att ha fisk i framtiden att fiska. Och då har du ingen ekonomisk lönsamhet.
Tillbaka till Björnefjärden. Dryga 10 år efter att projektet startade visar det sig att åtgärderna, både de på land och de till havs, gett mycket bra resultat.
Ja, ungefär 2 ton fosfor har bundits upp i sedimentet till följd av behandlingen. Och det har ju gjort att istället för att exportera fosfor från viken ut till havet utanför så blir det nu en nettoimport till systemet. Vilket inte är så bra för Björnefjärden naturligtvis, men på det stora hela så är det en positiv effekt. Och den minskade exporten från Björnefjärden ut är ungefär 275 kilo per år. Så det är ganska bra faktiskt.
Vattnet är klarare och kvaliteten har förbättrats betydligt. Och växt- och djurliv håller på att återhämta sig. Näringstillförseln har minskat och bottnarna har bättre syreförhållanden. Frågan är om man kan skala upp det här försöket till stora delar eller till och med till hela Östersjön.
Både ja och nej kan man väl säga. Såklart så kan man göra det vi har gjort runt Björnefjärden kring andra skärgårdsvikar. Sen så kan man göra det också även i mycket större skala. Men alla åtgärder går ju inte att göra på Östersjöskala. Men många av dem behöver ju göras.
Linda Kumblad och forskarna går nu vidare med projektet Levande vikar, som har ambitionen att förbättra miljön i riktigt grunda, inneslutna vikar. Sådana som fungerar som Östersjöns barnkammare och där många fiskyngel håller till. Och Linda är försiktigt positiv till att Östersjön långsamt håller på att tillfriskna.
Jo, men det blir ju bättre i många kustområden. Det blir det. Och vi ser väl en försiktig förbättring kanske ute till havs också. Men det går väldigt långsamt. Det beror på att problematiken är stor. Så att det gäller att vi har tålamod. Och det gäller att upprätthålla liksom viljan att göra de här åtgärderna som krävs. Och ha tålamod på att det ska bli bättre. Och det kommer det att bli, absolut. Men det tar inte bara några år, utan det handlar om decennier.
Och med det sagt avslutar vi ämnet Östersjön. Och så hälsar jag istället dig välkommen, Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning och Framsteg.
Tack så mycket.
Vad har du med dig idag, Jonas?
Jag har med mig lite rymdnyheter. Jag tänkte vi kan börja i våra närmaste omgivningar. Det är nämligen så att Saturnus har numera över 100 bekräftade månar. Och det är organisationen Minor Planet Center som är NASA-finansierad. De bekräftar lite då och då nya observationer av små månar kring Saturnus. Och nu alltså är det totala antalet kända månar uppe i över 100. Och det är fler än vad som hittills har hittats kring någon annan planet. Så Saturnus leder månligan. Och de här bekräftade månarna dök upp i en studie av tre kanadensiska forskare för ett par år sedan. De studerade omgivningen precis intill Saturnus. Och då hittade de ungefär 120 nya månkandidater som hade storlekar ner till knappt 3 kilometer i diameter. Så det är ganska små månar, vissa av de här. Och många av dem rör sig i udda banor och varken i samma riktning eller på samma plan som planetens stora månar. Så då drog forskarna slutsatsen att många av de här är fragment från en kollision som inträffade bland Saturnus månar relativt nyligen i solsystemets existens, bara några 100 miljoner år sedan.
Du sa att de hade hittat det här för några år sedan.
Ja, nog för att tidsspannen i rymden ofta är lite längre än här nere på jorden. Men så är det att innan små himlakroppar i solsystemet räknas som officiellt upptäckta behöver de bekräftas. Man skymtar något, man ser något som man tror kan vara en måne. Då finns just det här Minor Planet Center som kategoriserar de här observationerna av små himlakroppar. Både asteroider, kometer eller månar. Och vad de gör är att de kopplar ihop olika tidigare observationer och så beräknar de på nytt banan och verifierar att det här verkligen är en måne till en planet. Och ibland behövs kompletterande observationer för att kunna bekräfta de här upptäckta månarna. Och då kan det dröja länge innan de blir officiellt erkända. Det är alltså det som har hänt nu. Och jag vill tillägga att det är inte färdigräknat ännu, för ingen vet exakt hur många månar det finns runt de stora planeterna som Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Så vi kan garanterat räkna med att vi kan återkomma till den frågan.
Mm. Ja, men vi kan väl fortsätta på temat rymden, eller?
Ja, vi kan titta ännu längre ut i rymden och titta på hur snabbt universum egentligen utvidgas. Man har hittat ett sätt att mäta universums expansion med hjälp av att studera supernovor. Och supernovor är det exploderande stjärnor eller stjärnor som redan har exploderat. I något som heter gravitationslinser. Gravitationen från galaxerna, den kröker då rumtiden och fungerar som en lins. Därför ser man gravitationslins. Så den böjer ljuset och gör att flera kopior av supernovan syns i samma teleskopbild. Och då har man tittat på en supernova som heter Refstall som upptäcktes 2014 och som är uppkallad efter den norska astrofysikern Tor Refstall. Och han föreslog redan på 1960-talet att man kan mäta universums expansion med hjälp av den tidsfördröjning som sker mellan olika observationer av samma supernova. Och den här supernovan Refstall upptäcktes 2014 i fyra versioner då ljuset från den tagit olika vägar runt en massiv galax i en galaxhop. Och på så vis så kan man liksom mäta hur snabbt universum expanderar.
Hur fort expanderar det då?
Ja, det har ju forskare brottats med den här frågan och olika mätningar har gett olika resultat då. Men det senaste steget i den här liksom forskningen, det visar faktiskt ett lite lägre värde i kilometer per sekund per miljon parsec. Och en parsec är ett astronomiskt mått som är cirka 3,26 ljusår.
Mm. Jaha, vad vill du mer prata om?
Ja, vi kan närma oss människor, men inte riktigt. Vi kan tala om AI och mänskliga AI-röster. För att det har forskats om vad som händer när en AI-röst blir mer människolik. Vad händer med vårt förtroende då när vi inte riktigt är säkra på om det är en människa eller en maskin vi talar med? Och det här har Jans Ivarsson som är professor i informatik vid Göteborgs universitet forskat om. Den här studien visar då att när AI-röster blir allt mer människolika så blir det svårare att avgöra om det är en människa eller en maskin. Inte så konstigt. Och det skapar i sin tur en ökad misstänksamhet och förtroendet för dem vi pratar med påverkas. I studien jämförde de bland annat samtal där en människa ringer och beställer en tjänst och får tala med en AI. Och så jämför de det med en liknande situation där den som svarar är en människa. Och den här misstanken om att den mänskliga rösten kunde vara en robot påverkade hur samtalet uppfattades. Man började lyssna efter tecken som kan avslöja att det är en dator, det kan vara en paus eller ett sätt att formulera sig som gör att man försöker tolka samtalet utifrån bilden av att det är ett tekniskt system. Även om det är en människa i andra änden. Så ju fler AI-röster vi möter, desto mer misstänksamma kan vi bli även mot människor för att vi tror att de kanske är robotar.
Kan man inte bara fråga om det är AI? Får AI ljuga? Det framgick inte i studien kanske.
Det framgick inte i den här studien. Men ett exempel på hur liksom en AI kan vara väldigt människolik, det är att de gjorde ett system i den här studien där AI:n låtsades vara en äldre förvirrad man. Och då tog det ju väldigt lång tid innan den mänskliga motparten förstod att det var ett tekniskt system. Och som människa kanske man ska sluddra lite, eller jag vet inte vad man ska lägga in för att bevisa att man är människa. Men ett sätt är ju att till exempel att AI:n måste svara på om den är en AI. Mm. Det föreslår också forskarna att en lösning är att AI:n ger någon typ av signal om att det är just en AI. Ett annat är att man gör rösten medvetet syntetisk på ett sätt som, så att det hörs att det inte är en människa. Och det forskarna också påpekar är att inom EU pågår faktiskt ett arbete med en förordning som ska reglera hur man får använda artificiell intelligens inom många områden och vilka krav som ska ställas på det systemet. Men det forskarna påpekar är att de här reglerna de fungerar ju för seriösa aktörer, men det finns ju också bedragare. Så att det gäller att vara på sin vakt.
Tack för det, Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning och Framsteg. Vill man höra ännu mer vetenskap kan man också lyssna på poddarna från Forskning och Framsteg. Och med det är Om vetenskap slut för den här gången. Medverkade gjorde också Astrid Hylén, postdoc vid Antwerpens universitet. Inger Näslund, senior rådgivare om marint och fiske på Världsnaturfonden, WWF. Och Linda Kumblad, systemekolog på Stockholms universitets Östersjöcentrum och på stiftelsen Baltic Waters. Producent var Andreas Wiklund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Sofie Persson. Vi hörs snart igen.
Om vetenskap produceras av Filt för den oberoende stiftelsen för strategisk forskning.